välkomna till ännu ett avsnitt av Rekylpodden. Den här podcasten drivs av rekyl.org och avhandlar försvaret av Sverige, veteranstöd, beredskap, träning och det fina med att röra sig fritt i naturen och koka kaffe. Ja, och i dagens avsnitt av Rekylpodden, då är vi ute i Spenaten i Linköping, har kollat på Gripenförmågan och vi kommer snacka mer om den. Så i vår improviserade fältstudio idag så har vi Jussi Halmetoja. Varmt välkommen. Berätta lite grann kort om vad du gör om dagarna.
Ja, tack så mycket och välkomna hit till Sabre. Det är en stor ära att få vara med här, även om min röst är lite höstpåverkad av någon lätt förkylning. Men i Saab på Linköping här så har vi en mängd produkter. Våran, kanske det som jag själv mest jobbar med är ju utveckling av Gripenförmåga. Även framtida produkter och lite marknads- och sales support. Allt vad rör stridsflyg.
Men du, innan vi rullar vidare här då. Ja. Berätta kort om din bakgrund. Vem är du?
Ja, tack Jan. Som sagt, man ger en stridspilot en möjlighet att prata om sig själv. Då kan man lyssna länge. Men jag ska hålla det ganska kortfattat. Men just heter jag i alla fall. Jag är på Saab sedan drygt 3 år nu. Innan dess en lång karriär i Försvarsmakten på nästan 25 år. Men det som är kanske det allra viktigaste här i den kontexten ändå, eller bland det viktigaste, att började min militära bana den 5 januari 1994 i Hjältarnas och Legendernas förband uppe i Kiruna. Där jag vet att ni också har stora delar av hjärtan som finns kvar. Efter det tänkte jag bli reservofficer i Kiruna, men hamnade sedan på ett annat spår i en flygplanscockpit. Och på den vägen har det varit.
Ja, men strålande karriär, strålande resa.
Tack så mycket.
Jag minns att du har väldigt många flyghistorier kvar att berätta.
Vi kan ta dem sen på
pubben. Ja, vi tar dem sen.
Vacker dag.
All right. Man tänker så här, om man kollar lite globalt på det här. Alltså, vi har ju ett antal länder som tillverkar stridsflygplan. Det är USA och sen så är det Kina. Det är Ryssland och så har vi Frankrike. Och så har vi Sverige såklart.
Ja. Ja.
Varför är vi med i den här matchen?
Ja, det är faktiskt en jättebra fråga. Och ibland blir man helt självförvånad hur vi som ett land med 10 miljoner faktiskt lyckas. Men jag tror att det beror på såklart olika orsaker. Men vi började med stridsflygs eller flygplansförmåga precis i upptakten för andra världskriget. Så det började egentligen redan där. Där man tittade på förmågan att ha luftstridskrafter som vi inte hade. Och i och med upptakten och konflikterna i Europa och hela världen så fanns det inte att tillgå på marknaden. Och enda alternativet var då att sätta upp en egen produktion med den ingenjörskonst och mekaniska skicklighet vi redan hade i landet då. Därifrån har det sedan under dekader, alltså under årtionden, fortsatt. Och jag tror att det är vår svenska smidighet, innovativa förmåga, icke-hierarkiska sätt som främjar idéer och innovation som helt enkelt har gjort att vi har lyckats så bra som vi har gjort. Så att det finns säkert långa historier att berätta, men jag tror att det är i stort sett det som jag skulle vilja härva fram. Men även såklart närheten till ett väldigt stort och påtagligt hot i vårt närområde som driver utvecklingen.
Just det. Ja, men det kan jag tänka mig. Det är väl både tveeggat svärd där. Både tacksamt men samtidigt kanske man hade helst undvikit det om man haft möjlighet.
Ja, så är det klart. Det är klart att i världen hade väl varit sett bättre ut om alla hade kunnat vara vänner. Men tyvärr ja. Så ser ju inte verkligheten ut så.
Nej, men precis. Man har en verklighet att förhålla sig till. All right. Jag tänker så här också. Det är rätt komplext nu för tiden. Det är mycket, mycket mer komplext att tillverka flygplan nu än vad det var kanske under andra världskriget. Hur tar man sig an en sån här projekt som är ett otroligt avancerat plan med internationella mått mätt?
Ja. Egentligen så, just tekniskt hur man bygger flygplan, det är inte jag någon expert på. Men för mig, som i min roll som vad ska man säga, operativ kille på Saab, så pratar jag alltid om förmåga. Det vill säga möjligheten att försvara och att verka med flygplanet. Och hur vi bygger upp airpower kan jag väldigt snabbt förklara. Det.
Ja.
Man letar efter en del byggklossar i hela det här pysslet. Och först och främst så handlar det om förmågan att överleva. Det vill säga kunna motverka och försvara sig mot alla typer av hot. Sen det nästa är möjlighet att verka. Och det kan man antingen göra med vapen, det vill säga kinetik. Eller non-kinetik med sensorer och telekrig. På det sättet trycka ner fienden. Andra saker som är viktigt är ju också då rörlighet. Alltså flexibilitet att kunna flyga, verka överallt. Dag och natt, vinter som sommar. Göra alla typer av uppdrag dag 1, dag 2 och längre fram. Överallt. Sen har vi aspekter som tillgänglighet, det vill säga ha tillgängliga flygplan för att träna, öva. Men även om det skulle bli kris eller om det värsta skulle inträffa en större konflikt än så. Och så också uppgraderbarheten, det vill säga tillgängligheten av relevant förmåga. Så man tittar på själva balansen för alla de här olika byggklossarna och hur man bygger upp förmågan. Och det som är utmaningen att producera ett system som här, att hitta den där balansen där man får en lösning som motsvarar de krav som krigarna har.
Just det. Och det ska också sägas att man möter ju en motståndare som har kanske volymen. Och då måste man kompensera det på andra sätt. Hur gör man då?
Ja, det finns en sån här devis som även flygvapencheferna över årtionden har rört sig med i Sverige. Att vi måste ha överlägsen teknologi och överlägsen taktik för att kunna besegra motståndaren. Och det är vår devis fortfarande, och det är vi på Saab också jobbar för tillsammans med kunderna, Försvarsmakten och försvarsmaterielverket naturligtvis. Så att man försöker skapa ett system som är uppbyggt mot det som vi behöver ha den till. Det vill säga den motståndaren som, och den kontexten vi lever i idag och närmaste 20, 30, 40 åren till och med. Och den taktik som vi vill använda. Så att på det sättet kommer vi vara överlägsna och kunna stå emot och bygga den här tröskeleffekten som vi vill ha för att det inte ska bli någon konflikt överhuvudtaget.
Mm. Om man tittar på själva planet Gripen och systemet Gripen, vilken roll kommer det ha i försvaret av Sverige framöver?
Det är den här air power-effekten, och jag tror att jag håller med om många med mig, och även forskning visar ju att om man inte har air power, det vill säga luftstyrka krafter, så kommer man lida ganska mycket i sin stora hela operativa kontext i alla domänerna. Så att det är just den här rörligheten och möjligheten att snabbt stöta emot, snabbt verka. Om du inte har den, då kommer du att förlora kontrollen över luften och ge den möjligheten till din motståndare istället. Air power, det är A och O. Dock ska man säga att om man bara har luftstridskrafter så kommer man heller inte kanske vinna. Utan man måste ha den där mixen i alla domänerna för traditionella markstridskrafter, sjöstridskrafter och så vidare.
Mm. Vad är det som gör Gripen i princip unikt kvalificerad för Sverige?
Ja, det är ju den kontexten, operativa miljön som vi verkar i. Med en angripare som har avancerade system, långräckviddiga sensorer som täcker långt in på svenskt område i fredstid och i alla andra tider också. Som gör att vi måste vara snabba, agila och flexibla. Det vill säga kunna utsprida våra stridskrafter. Och då är ju Gripen ett exempel på ett flygplan som kan använda vilka vägbaser i terrängen, i skogen som helst. Så att det är ju en förutsättning för att vi ska kunna agera nu och under längre tid. Men även sensorer som vi har utvecklat. Telekrig som är speciellt utvecklat för att stå emot just den hotbild som vi har. En annat exempel, förmågan att navigera och positionera utan GPS och så vidare och så vidare.
Just det, för man räknar i princip med att GPS kommer vara utstört i den miljö som man kommer verka i.
Ja, det vi kan med säkerhet veta är att motståndaren kommer att försöka använda alla medel för att störa alla vår kommunikation, navigering och göra allt de kan för att bereda väg för sin egen möjlighet att verka.
Mm. Men om man tänker sig i ett större sammanhang så kommer inte Gripen agera ensamt, utan den kommer agera tillsammans med andra stridskrafter. Mm. Hur funkar det?
Ja, först och främst så om man tittar självt unisont luftstriden så är det ju aldrig så att ett Gripenplan strider själv eller verkar själv, utan man har fyrgruppstaktik, sexgruppstaktik, åttagruppstaktik där man använder luftstridskraften tillsammans med eller utan stridslednings, alltså flygspaningsflygplan som hjälper till. Men även såklart samverkan med sjöstridskrafter, eget luftvärn, markstridskrafter och så vidare, oerhört viktigt för att man ska få in hela den här samlade effekten i ett, man kallar det för joint perspektiv, för att optimalt nyttja den förmågan vi har.
Skulle du kunna ge ett exempel på när man kan agera, eller hur man agerar med andra stridskrafter?
Idag så handlar allt mer om nätverkad, networked enabled warfare, det vill säga man har taktiska datalänkssystem som alla åtnjuter, det vill säga alla är uppkopplade, oavsett vad du strider. Och så skickar man information sömlöst mellan varandra. Och förutom att man redan har förberett såklart, har en krigsplanläggning och företagsorderstruktur, så får man en helt annan flexibilitet och möjlighet att nyttja varandras sensorer, varandras situation awareness som vi kallar det, för att hitta rätt mål i rätt tid och att kunna agera tillsammans.
Just det. Om man kollar också så här tillbaka i tiden, så har vi lyckats sälja det här planet till flera länder. Det är Brasilien, det är Tjeckien, Ungern bland annat. Vad är det som gör Gripen så attraktivt för andra länder?
Förutom de som du nämnde, så har vi två NATO-länder, Ungern och Tjeckien. Och det är väldigt viktigt att poängtera, framförallt i dessa tider i Centraleuropa, vad som händer. Även Thailand. Och som sagt, Brasilien nämnde du som första Gripen E-kund. Det är oerhört viktig milstolpe för oss. Dels, det är en lång politisk utläggning hur man säljer flygplan. Så att, men jag kan väl säga så här att vi har, som vi tycker, världens bästa produkt som är gjort för ett självständigt land som använder en flygplansflotta och behöver lösa alla uppdrag självständigt i en koalition men även utan koalition. Och dessutom som erbjuder flexibilitet, enkelhet att använda och dessutom god effekt för skattebetalarna. Brukar inte prata om pengar, men det är såklart väldigt viktigt.
Ja, men precis. Man har sett bilder på när det är värnplikt i princip som laddar planen på backen på ganska kort tid också. Så att det är inte något, det behövs inga ingenjörer direkt för att lösa det.
Nej, det är väldigt unikt. För i vårt värnpliktsförsvar som vi nu håller på att bygga upp igen, så från vägbas ute i busken, i snön, i leran, kunna på väldigt kort tid klargöra ett avancerat stridsflygplan med avancerade sensorer och vapen med ganska lätt utbildad personal. Mm. Så att det är väldigt unikt.
Det är unikt, verkligen. Men vi har också jobbat med Finland tillsammans i övningar. Och bland annat så har ju Gripen landat i Finland på landsväg, om jag förstått det rätt här.
Ja. Mm.
Hur planerar man upp ett sånt här projekt egentligen?
Ja. Det där är en viktig verksamhet, så kallad CBT, cross-border training, som nästan görs veckovis i delar av norra Sverige. Och man gör även den tillsammans med Norge, så att du har ett luftrum som är Norge, norra Sverige och norra Finland att öva i, vilket är helt världsunikt, helt fantastiskt. När man väl gör övningar i så att säga dispersed operations, så man har ju alltid en plan om vilken vägsträcka man ska landa till. Och själva navigering och kartor och sånt, det löser flygplanet åt med den förmåga som den har idag. Men som det går till, det är faktiskt ganska praktiskt, det är ganska enkelt. Det kan vara en vägsträcka som man har stängt av för biltrafik naturligtvis. Så plockar man bara bort lite vägskyltar så att inte de fastnar i vingarna och så vidare. Så kan man ha en MC-kille eller tjej med en flygradio som helt enkelt säger att nu är det inga renar på vägen eller någonting annat. Så landar du ner där med ditt system som är designat för att kunna göra just den formen av operation.
Just det. Ja, men det är fantastiskt. Ja. Det är kul att se att vi är en som... Ja. Vi kan jobba så nära våra grannar också. Vi jobbar tillsammans med dem.
Det brukar vara väldigt publikvänligt med mycket folk som kommer att titta. I alla fall efter en stund när man har insett att nu kommer det flygplan som landar ner på vår vägsträcka här.
Just det. Ja, men det är superkul att se. All right, jag tänkte vi skulle kolla lite grann på framtiden för själva Gripenplanet. Vi har ju CD-modellen idag aktivt i Sverige. Och sen så är E på väg in också. Vad är det för tekniksprång som man har gjort här?
Ja, jättebra fråga faktiskt. Man kan säga att Gripen flög första gången i december 1988, vilket är helt unikt, vilket man inte kan tro. Och trots att flygplanet ser nästan likadant ut utifrån om man tittar exteriört, som det såg ut 1988 och som det ser ut just nu med Gripen E, så är det en enorm teknikutveckling som har skett genom olika inkrement från Gripen A till Gripen C, olika additioner och inkrement till nu Gripen E. Och det man kan säga att det är en helt ny förmåga som är egentligen gjord för att vi ska kunna möta det hotet som vi ser 2040 framåt 2060 och ändå in i framtiden 2070 plus. Med ny sensorteknologi och nya nätverkade funktioner, möjlighet att verka, bättre vapen i nätverk med längre räckvidd och så vidare och så vidare. Mer uthållighet, mer dragkraft, mer bränsle. Så man har verkligen utvidgat den förmågan som vi har i alla avseenden som är viktigt för oss i cockpit.
Just det. Det är intressant om man jämför med andra flygplanstyper, att en del man ser verkligen att det är en ny modell. Ja. Men på Gripen ser man inte det på samma sätt. Men man misstänker att någonting gömmer sig under huven här.
Ja. Och någonting som vi brukar prata om är just den här sättet hur vi bygger upp våra, ska vi säga, avionik. Jag pratade tidigare om tillgänglighet av relevant teknik och förmåga. Där vi nu har gjort en unik konstruktion av vår uppdragsdator i flygplanet. Där vi separerar flygkritisk och taktisk mjukvara med en liten hardwall däremellan. Och det betyder att du egentligen skulle kunna gå som användare, som krigare, flygvapnet. Och gå in bara i den taktiska delen. Och göra förändringar om du behöver det, när du behöver göra det.
Mm.
Och utan att du sen behöver titta på den flygkritiska och göra massa retrospektiv testning. För att se att du inte rör dig upp någonting annat. Och det finns inget annat system idag som gör det här på det här sättet. Det har tagit oss 10 år och man läser i flygmedia då att amerikanerna i sin utveckling och sin förmåga har börjat titta på den här förmågan i ett perspektiv 20 år från och med det.
Om man förstått det rätt så är det som en modulär uppbyggnad, både mjukvara och hårdvara. Mm. Om man kollar lite grann framåt på framtida och kommande hotbilder, vad är det man planerar för att möta upp för någonting? Det blir ju mer komplext även i luftmiljön, tänker jag.
Det som vi ser idag är ju den här så kallade A2-AD-bubblan som det pratas om i fackspråk, alltså anti-air denial, det vill säga en motståndare som försöker hitta intressezoner där de kan kontrollera luft och mark och sjö genom långräckviddig luftvärn, långa sensorer. Mycket aktivitet både på ytan, under ytan, kryssningsmissiler och så vidare och så vidare. Det kommer vara kvar. Förutom det så kommer vi se, tror vi, ett bruk av flygplattformar som kommer vara obemannade i samverkan med bemannade. Det kommer vara low observable, så kallad stealth. Det kommer vara hypersoniska vapen, kanske riktar energivapen. Vi kommer se en större inverkan av cyber och även rymddomänen. Och det har redan börjat och det finns redan idag. Men jag tror att allt det här, så de här tre domänerna klassiska, kommer att ha växt till 5 domäner som kommer alla samverka.
Mm.
Det kommer att vara en väldigt svår och utmanande miljö. Och därför bygger vi systemen exakt för att möta allt detta.
Just det. Och hur möter man det?
Ja, du. Ja, nej, men det gör man såklart genom att vara väldigt flexibel, ha väldigt hög beredskap och bygga upp sensorförmåga kollaborativt med flygplan, men med alla sina luftstridskrafter för att få situationsmedvetenhet tidigt. Och när du får det så vinner du tid. Och man kan säga så att tid är oftast en krigares bästa vän. För då har du möjlighet att planera din verkan och också öka din chans till överlevnad.
Ja, men precis. Och det här med att planera en själv som pilot, det kan ju bli, jag misstänker att det snabbt kan bli ganska komplext. Vad har man för systemstöd kopplat till det här för att liksom göra det mindre komplext?
Ja, numera på stridsflygdivision i Sverige och många andra delar av världen så har man en så kallad mission support unit eller mission support element där det finns tjejer och killar som hjälper piloterna i att managera mjukvaru- och hårdvarusystem, telekrig, uppdragsplanering, vapenpreparering, planering, kartor. Och då gör man en plan tillsammans och laddar in det på egentligen bara en datastav som du sedan för med dig in i ditt flygplan och laddar ner den mjukvara som du behöver för det uppdrag som du ska göra. Så att det är otroligt viktig resurs som frigör tid för piloterna att faktiskt nu tänka på taktiska lösningar och hur man ska göra i olika situationer som man inte vet kommer hända eller vet kommer hända. Ni vet det här, att varje plan i en krigsplanläggning, den håller till första kontakt med fienden. Det är ju,
precis. Det här med, om jag förstått det rätt, gått lite grann i, vad ska man säga, man har planerat upp för vilka hot man kan tänkas möta, så man vet vilken typ av signatur vissa flygplan har och vilka förmåga vapensystem har från motståndarsidan. Så att de är liksom förprogrammerade för det där.
Ja, men det där är en väldigt viktig förmåga och den har vi ju med närheten till i den miljö där vi opererar, med närheten till öst och de systemen där. Så har vi i Sverige alltid varit väldigt duktiga på underrättelseinhämtning. Så vi har väldigt god uppfattning på vad som kan tänkas finnas där. Mm. Vi har möjlighet att simulera syntetiskt och även på riktigt. Och se hur våra system klarar av sin förmåga i olika typer av hotmiljö. Så att det här är någonting som varje avancerad land med egen stridsflygtillverkning och förmåga att strida verkligen vill ha.
Mm. Ja, du nämnde det här också förut, att man kan ha förelösa assisterande farkoster.
Mm.
Australien har en som heter The Loyal Wingman till exempel, som de ute och testar.
Mm.
Är det någonting som ligger liksom i farans riktning även här?
Ja, det där är en förmåga som kommer att växa. Kanske inte närmaste 2, 3, 5 år, men definitivt på ett lite längre perspektiv. Och Loyal Wingman kan man väl säga är en slags konceptbeteckning. Det kan vara en produktbeteckning också, men det är ju där du har en förelöst farkost av någon design som i ett nätverk kan i olika former av nivåer av autonomi hjälpa dig i ditt stridsflygplan att lösa en uppgift. Antingen autonomt eller genom direkt order via en datalänk eller något sådant.
Mm.
Och naturligtvis i Sverige som på Saab och även FOI, statliga myndigheter, i och med den historia vi har av stridsflygutveckling så tittar vi också på sådana system. På Saab har vi en hel avdelning av Future Programs som tittar på så kallade man-unmanned teaming och hur man skulle kunna skapa och nyttja den här förmågan på allra bästa sätt. Så det är väldigt spännande att se vad man kommer fram till.
Ja, man kan tänka mig det. Jag kan tänka mig att man kan se lösningar som vi kanske inte kan genomföra idag med de här också. Att du kan få, kan öppna upp en ny spelplan.
Jag tror teknologins hjälp kan vi göra massa olika saker. Sen kan man alltid fundera på om människan och vi i vårt samhälle är redo för alla typer av uppdrag, kan man säga, det här med. Ja. För slutgiltigen så handlar det om att göra någon form av insats med vapen. Vilken typ av autonomi kommer man till slut att tillåta i en sån form av insats? Det är också ganska spännande funderingar.
Mm, just det. Man kan tänka mig att ta bort en del av, vad ska man säga, kostnaden i ekvationen. För en pilot tar ju kanske en 6, 7, 8, 9, 10 år att bli riktigt skarp. Men en obemannad farkost, den kan man ju lära om och om igen.
Nej, men,
Och det är ju egentligen bara hårdvara, mjukvara och en kostnad kopplat till det.
Ja,
men inte den här fingertoppkänslan kanske.
Ja, det är en rätt intressant fundering också. Sen en annan aspekt på det där är också att du måste kunna öva.
Mm.
Så du måste kunna öva med din system. För om du inte övar så kommer du inte ha en förmåga. Eller du kommer ha en förmåga som du inte vet vad den duger till eller hur du vill använda den. Hur ska man öva tillsammans med farkoster som har någon form av, vad ska man säga, AI-algoritm, självlärande och allt det där. Det där kommer säkert forskas och har säkert redan forskats ganska mycket om runt om i världen. Så, väldigt spännande.
Ja, men det ska bli superkul att följa utvecklingen. Jag tänker mig att nu går det ganska fort.
Jag kanske är lite biased som pilot i ett flygplan, men jag tror ändå att någonstans i framtiden kommer det alltid finnas en plats i en man eller en kvinna i en cockpit som fattar de där livsavgörande besluten. I en cockpit eller i en hangar. Men jag tror att vi är ännu inte riktigt i historiens slut vad gäller bemannat flyg. Jag tror att det kommer att leva kvar.
Ja, men precis. Du som är som utvecklar förmågorna till Gripen, om du så får önska helt fritt, vad skulle du vilja ha i Gripen-plan framöver?
Bra fråga. En pilot vill ju alltid ha mer bränsle, mer sensorer, mer vapen, mer dragkraft. Det vill alla piloter, man är aldrig nöjd. Så att det där kommer att fortsätta såklart. Men jag tror man kan vinna den största effekten är just den här nätverks-enabled. Alltså förmågan att max utnyttja förmågor, plattformar, vare sig bemannade eller obemannade i en mix. Men kunna hitta smarta automatiska, autonoma lösningar för att bli så bra som möjligt, så snabbt som möjligt. Du kan ha farkoster som alltid är uppe, som kompletterar med snabba stridsflyg som kan starta på minuters varsel. Så jag tror att det där kommer att vara en avgörande förmåga för att möta det hotet vi pratade om lite tidigare med just hypersoniska vapen, olika domäner, det oförutsedda som sker.
Mm. Ja, fascinerande.
Ja.
Och det känns som att det kommer bli mer av den här varan framöver, har en känsla av.
Ja, det är väl så verkligheten är. Jag tror ett filosofiskt perspektiv skulle vi gärna lägga våra samhälleliga resurser på annat. Men som det har sett ut genom historien så kommer försvarsmåga alltid vara väldigt viktigt att ha.
Mm, absolut, så är det. Du Jussi, stort tack för idag. Ja. Vi ska fortsätta gå runt här i Saabs domäner, men vi rundar av för den här gången. Stort tack.
Tack så mycket, John. Det var ett nöje.
Ja, tack.
Hej.
Passa på att prenumerera på podden och tveka inte att ge den betyg. Det här gör det enklare för andra att hitta hit. Länkarna från avsnittet hittar du i show notes och oss på Rekyl hittar du på rekyl.org. Och till sist, se till att öka din handlingsfrihet genom att ge dig ut och träna. Tja!